Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Är du nybörjare eller ärrad veteran? Vi ger dig våra bästa tips för att du ska lyckas med elbilsköpet och för att du ska trivas som elbilsägare. Hjärtligt välkommen kära lyssnare till avsnitt 319 av Vi Bilägares podcast. Idag så ska vi ägna oss åt elbilar, tänkte jag. Anders Helgesson, kommer du ihåg den första elbilen du körde?
Ja, det gör jag, men du förstörde. Jag hade tänkt att göra ett intro. Jag hade tänkt säga, känd från radio, känd från tv, känd från podden, i studion, Tommy Wahlström.
Queen of all media. Ja. Nej, men din första elbil?
Min första elbil var Kevet Eljet. Det var den första bil jag körde själv och jag körde olagligt. Det där kanske jag inte skulle sagt i podden, men jag har redan sagt det i podden en gång innan.
Vad var det som var olagligt?
Ja, jag hade ju inte fattat att en 15-åring inte får köra en personbilsregistrerad bil på inhägnat område själv. Det får man inte. Jag gjorde det ändå. Det var busigt. Det gick jättebra. Det var ingen som tänkte på det där. Det har slagit mig först efteråt.
Men det var inhägnat?
Det var inhägnat, ja.
Mm. Nils Svärd, din första elbil?
Ja, jag sitter och funderar, men det var om det var Leaf eller om det var de här Peugeot Ion. Vi körde nog person för Mitsubishi av originalet, men där 2009 någonstans.
Mm. Och jag körde en Think.
Oh, 2000. Think, ja.
Ja. Det innebär att jag var, i runda slänga var fem år före dig. Då,
ja.
Vänta, det räcker inte. Det var 92 tror jag det var. Jag körde Kevet Eljet.
Gud, jag var inte ens född då.
Jag var först att köra elbilstest på vintern. För jag körde nog, Peugeot hade ju en testflotta i Östersund. Där fransk registrerade som rullar runt för just att köra elbilar i testmiljö tillsammans med det kommunala elbolaget där Jämtkraft. Så där var jag uppe och provkörde de bilarna just i vintermiljö. Och ja, det var väl tydligen både fransmännen och elbolaget var ganska besvikna på hur mycket prestanda försämrades vintertid då.
De visste inte
men
om det
minst,
riktigt.
Men jag hade nog ganska goda minnen för man kunde stänga av ESP-systemet på de där bakhjulsdrivna Peugeot Ion och liksom kunde man ligga och göra så politiskt korrekta power slides utan, i rondellen utanför polishuset utan de märkte det liksom. Fantastisk upplevelse. Lite lätt vinande bara om friktionsdäcken mot isig underlaget.
Mm. Jag minns att jag tänkte att Think var en jävla plastlåda. Att inte jag förstod att någon skulle vilja köpa en sån bil. Vad tänkte du Anders om din?
Om Kevetten, då är mest en sensation att köra en bil, så att jag var ju lyrisk.
Det bara råkar man Kevet.
Men jag kommer ihåg att den där växellådan, för den här var ju då, den var fyra eller femväxlad, kommer jag faktiskt inte ihåg, men den var ju manuellt växlad. Och den var fruktansvärd. Väldigt svår att växla, men det var kul.
Sen ska jag säga, jag tror faktiskt det var samma år ändå som jag körde elbilen först. Jag körde också första Tesla med Roadster när den kom 2009 kan det vara då. Det var 2010 den var i Sverige.
Ja, någon gång
första
där.
Exemplaret.
Ja,
där ja. Den körde man ändå en del.
Ja, det var
första
ju
Tesla. Ja, precis. Det var ju helt annat än Ionen. Men Leaf var ju också ett sånt ändå språng som man kände att ja, men här är ändå en riktig bil som råkar gå på el.
Sen gick den inte så långt. Men
nej, den gick inte långt, men det gick ändå rätt skapligt. Det var också där de första snabbladdarna kom upp. Jag tror första snabbladdaren var ju en Chademo-kontakt i Sverige på grund av Leafen som kom in och jag hade den standarden.
Mm. Det blir mer om elbilar alldeles strax, men först tänkte jag att vi skulle ta och kolla lite i nyhetsfloden. Nils, du hade sett någonting om elbilstullar eller elbilstariffer?
Ja, sett och sett. Det är en ganska stor rubrik just nu i Europa. Att nu kommer man väl liksom, Ursula von der Leyen här i kommissionen har sagt att liksom, nu bråkar inte det med Europa i onödan, nu kommer vi sätta den i foten. Och det är det här stora Kina invasionen av billiga elbilar som kommer in och där man är lite irriterad på att Kina har ju ganska starkt stöd till sina inhemska elbilstillverkare och snabbt kunnat bygga upp volymen. Och för Kina var det förra året de gick om Tyskland och blev världens största exporterande bilbyggarnation.
Och det har gått snabbt.
Det går fort. Förut har de bara liksom byggt massa billiga bilar för den inhemska marknaden, men nu är det verkligen export. De kommer också till Europa, de säljer på pris. Och som sagt, de har ganska starkt stöd i ryggen från staten, så att nu kommer ju EU tillsätta en utredning för att se över exakt vad det här stödet handlar om. Hur mycket subventioneras elbilar i Kina? Och är det då läge att svara det med att införa någon form av tariffer, alltså ingen importtullar till USA eller till Europa, för att kunna jämna ut spelfältet lite, då de menar att det är artificiellt stöd.
Finns det någon slags konsensus i Europa om detta, eller?
På pappret, ja. Det tror jag alla står igenom, men det är ju framförallt Frankrike som har drivit den här frågan ganska hårt.
Varför då?
Stellantis-koncernen, har du hört talas om dem? Med de här biltillverkarna som känner vind i ryggen. Peugeot, Citroën, Fiat och så vidare, Jeep. Jag säger vind i ryggen med viss banner så här. Viss ironi. De backar ganska hårt som här volymtillverkare. Och det är ju de som drabbas hårdast, just de här volymtillverkare som förut har sålt på pris. Om man tar liksom hela vagnparken i Medelhavet med Citroën, C3, Fiat Panda, alla de här bulkvolymerna som har tillverkats i Europa. Det är, ska man nu gå över till el, och så är det frågan liksom, vilka billiga elbilar finns det? Vad kan man köpa liksom en motsvarande Clio fast på el? Det har inte riktigt funnits den här marknaden. Men nu kommer ju kineserna och verkligen kommer in på pris på ett annat sätt. Nu har inte vi sett det i Sverige, men utomlands är det ganska konkurrenskraftiga priser.
Historiskt då, när man har lagt på tariffer och startat lite så här handelsstörande åtgärder, hur brukar det sluta?
Ja, det har inte gått så bra innan det här. Det är därför sagt Frankrike är den som driver på. Tyskland har någonstans sagt ja, men jag har förstått att inne i Tysklands regeringar man inte, tycker inte det här är en bra idé, och många andra europeiska länder som inte tycker det här är en bra idé att peta på den här, försöka väcka pandabjörnen där borta. För man hade i början på 10-talet införde man ju olika tariffer på kinesiska importprodukter, och solpaneler och Huawei och sådana saker som man ville stoppa, och det slutade med att Kina svarade ju med ett handelskrig och så införde tullar på tyska bilar, franska bilar. Det var precis när Renault skulle försöka komma in på den stora Kina-marknaden verkligen växa.
Var det inte ost och vin också, eller?
Ja, sen var det också på ost och vin från Italien och Spanien liksom, och det drabbade ju Europa stenhårt, och jag tror... Ja, men det har varit ganska rörigt allting. Så nu är man ju rädd att det ska bli ett nytt handelshinder, och Kina kommer ju slå tillbaka på fingrarna igen. Men så att än så länge ska man bara tillsätta en utredning för att undersöka med det här kinesiska statsstödet och se om vi kanske ska införa importtullar.
Men är det inte så att UBS har presenterat en undersökning där man, eller en förutsägelse, vad säger man? Undersökning? Ja,
prognos.
Prognos, tack. Det var ordet jag saknade. Prognos över hur det ser ut om 2030 då. Och idag så står västvärlden för ungefär lite drygt 80% av all fordon som säljs kommer från väst på ett eller annat sätt, ett västligt märke. Och 2030 så räknar man att den siffran ska vara ner på 58%, och det är ganska snart. Och de stora förlorarna i det här sammanhanget förutspås vara de europeiska tillverkarna just. Så att det finns väl en anledning till att man tar upp det här.
Anders, har du sett något?
Ja, det var väl egentligen förra veckan. Toyota Century, vet ni vad det är för någonting? Och vi måste ju ändå...
Nej, vad är Toyota Century för något?
Century är Toyotas lyxbilsdistribution, och de har ju aldrig lämnat Japan egentligen, utan de har ju bara producerat en modell då, en stor sedan som är gjord för att köras av en chaufför och ingenting annat. Och den är ultratraditionell och har i mitt tycke varit ganska ful för att den har varit småkantig och sådär. Och den som tror att det här är då en variant av Lexus, så är det absolut ingenting. Det har ingenting med Lexus att göra. Lexus är fattiglappsbil i jämförelse.
Vi har haft någon provkörning genom åren i tidningen.
Ja,
faktiskt
just
där. Det. Marianne Sterner var väl i Japan och körde en sån här V12 försedd.
Precis,
V12. Ultradiskret Toyota.
Ja, extremt diskret. Och den ser ju ut som ingenting annat. Och de har nu för första gången då genom historien släppt sin andra modell så att säga, förutom den här sedanen. Utan man har även släppt en SUV nu som ska då också vara extremt orienterad mot att ägaren ska åka i baksätet. Så att den är väl 5,30 lång lite drygt som jag har förstått det, och den serveras med inte en V12 längre och inte ens en gång en V8 utan en V6 hybriddrivlina.
Så elektrifiering i alla fall.
Viss elektrifiering, och till skillnad från sedanen måste jag säga att jag tycker att den är ganska snygg. Den har en viss närvaro och elegans i linjerna.
Hur stora produktionsvolymer pratar vi om här?
Toyota har egentligen inte sagt att de ser någon produktionsbegränsning, men de tror att marknaden motsvarar ungefär att man tillverkar 30 bilar i månaden, så det blir ju inte så många på ett år.
Man slipper möta en så ofta när man är ute och kör i alla
fall. Ja, och det är ju, vad jag vet, ska de fortsättningsvis också bara säljas i Japan.
Jag tänkte säga att det är inte redo för export på andra marknader beroende på just med rattens placering i bilen, om man ser så. Det är också en begränsning vilka marknader som man kunde sälja Centro in på.
Ja, absolut. Men då har jag ändå haft Australien och England som ganska givna marknader. Dit säljs de ju ändå inte, trots att de förmodligen skulle kunna få bilen godkänd där rent utsläppsmässigt och så vidare.
En elbilsnyhet från förra veckan, en gammal nyhet så att säga då. Tesla uppdaterar modell 3. Det har ju ryktats om det länge, men förra veckan så kom det ju plötsligt. Tjong, så här ser den ut. Och det gick att beställa direkt på hemsidan och sådär. Mm. Och de har alltså filat lite grann på formen. Lite nya strålkastare, lite nya bakljus.
Ny snok.
Och så har de tagit bort spakarna på ratten.
Ja, precis som en modell S. Så åkte de. Mm.
Så att det är besparing.
Ja, men blinkers, det är nog rattknappar som man ska då använda. Och växelväljare finns inte längre, utan bilen ska lägga i växel själv.
Ja, det är sådana där man får svepa på skärmen om inte den fattar. Men om den förstår att den har 3 centimeter bak till väggen, så förstår den att den ska köra framåt och sånt där.
Om det är tomt fram, det är så den räknar alltså.
Det är så den räknar.
Ja. Men är den fortfarande, är det kamerabaserat nu bara, eller har den så här sensorer också?
Det där är en bra fråga, för att nuvarande modell 3 ska ju bli av med de där ultraljudssensorerna som sköter parkeringsfunktioner. Men de tog de ju bort i besparingssyfte. Men sen har det ryktats om att Tesla återigen har skissat på att trycka tillbaka de där. Och det kan ju bero på att man upptäckt att det där inte riktigt funkade. Och sen verkar det också som att det är någon ny sensor på gång, om jag har förstått det hela rätt.
Vi får väl se vad som händer. För annars tänker jag att om då kamerorna är smutsiga och man står parkerad in mot väggen och inte kommer ut därifrån, eftersom bilen inte fattar vilket håll den ska köra åt, det kan väl bli lite
komplicerat. Du får väl ändå välja på skärmen i alla fall med växelspaken. Ja. Men det känns att det är den nya, jag vill prata om förut, det med besparingen, hur billigt man kan bygga en bil. Ta bort allting som kostar pengar, bort med alla spakar och reglage. Det är bara dyrt.
I modell S så har de väl en extra uppsättning med drive-knappar framför eller under skärmen på något vis, som ska vara en backup då om inte den här svepfunktionen funkar. Så att någon form av knappstyrning finns nog kvar. Ja,
men det största nyheten är väl ändå att de liksom har satsat på att förbättra komforten. Det är ganska mycket av pressmaterialet handlar om det, liksom ändå hur bättre bullerdämpning, bättre fjädrar. Jag såg också, jag kollar ju alltid på däcken här. De byter ju, de har ju alltid kört liksom sportiga däck, såna här ultra high performance segmentet, typ då Michelin Pilot Sport. Nu ser man att det kommer levererat med Michelins ekodäck istället då, i Premacy, som är liksom rullmotståndsoptimerat och mer komfort och inte alls har den här styrkänslan liksom som de haft innan. Så det verkar ju vara en väldigt tydlig positionering, att man lämnar här go-kart Tesla som är liksom himla på hela tiden, och man upptäcker att kanske att kunderna vill ha lite mer förfining ändå.
Men det är också det vi har kritiserat, eller hur?
Ja, verkligen. Ja. Så det är precis det som man har saknat hos Tesla, även om Model 3 har ändå varit ganska okej jämfört med Model Y, som jag personligen tycker faktiskt är hemskt, om man får uttrycka mig så. Men det är väldigt välkommet ändå, med mer komfort och lite mer gediget bygge och fokus på just bättre fjädring är ju verkligen uppskattat.
Och lite längre räckvidd blev det. Hör det samman med däcken då och sånt där, eller?
Lägre luftmotstånd också. De har filat att nosen ger bättre luftmotstånd, och nya bakljus skulle väl också underlätta. Så att nu ska den vara den Tesla som glider lättast genom lufthavet.
Mm. Och sagt, däcken har säkert hjälpt till också.
Mm. Och då tänker man, okej, alla de här förbättringarna, då har de väl blivit himla mycket dyrare. Nej.
Det är bara en facelift.
Ja, men alltså, men 509 000 börjar den på nu då, bakhjulsdriven med lilla batteriet. Det är alltså, ja vad är det, 25 000 billigare än en bydd Atto 3.
Mm.
Ja, det är inget dåligt erbjudande. Plus, är det en nyhet eller fanns det redan före facelift att du kan få ett stort batteri med bakhjulsdrift?
Ja, men det har dykt upp några sådana bilar.
Ja. Fanns det några stycken. De fanns inte att beställa på hemsidan, men det fanns när de släppte sådana lagerbilar som var byggda med att kunde hugga.
Men det finns nu också, jag såg häromdagen att så låg det några där. Ja. Och det är ju spännande.
Men nu finns det officiellt.
Ja, den har blivit mer etablerad. Och det är precis det är ju den man vill ha. Den måste vara perfekt för långresenären som ändå inte vill lägga en förmögenhet.
Mm. Vi ser ju fortfarande inte att andra biltillverkare svarar riktigt på Teslas prissänkningar. Tror ni att det kommer? Eller
ja,
tror ni
det tycker jag kommer. Jag tycker man ser mycket kampanjpriser. Det är inte bara med Tesla och elbilar. Tycker man ser, vi var väl lite inne på det för någon podd sen också, just med vilken lagerbilar nu man börjar kampanja ut åt olika håll. Som sa Bydde och Atto 3 här för 2900 om man tog ett, något ettårskontrakt och sånt där. Men jag tycker man ser det på flera håll. Jag såg ju häromdagen, vi pratade om internt i alla fall, att det finns ju på Blocket finns ju nya golfar för 260 000 liksom. Visserligen byggde man för inte välja utrustning liksom, men att det känns som att privat bilsförsäljningen har stannat upp och nu efter var det brist så börjar vissa handlare och vissa bilmodeller sitta med lager och då börjar man tillbaka på den här kampanjen lite igen. Så att,
men ser du det även för elbilar?
Ja, har vi inte gjort det då? Just det vi pratade om här med privatleasingkampanjen och sånt där, att man sitter med lager och vill försöka...
Ja, men du såg Volkswagen Golf, sa du, men...
Ja, nej, men tänkte även Bydde Atto 3 som vi nämnt, som är liksom under 3000 kronor, var vi flera märken också, är det Ora Katt som också går där någonstans kring 3000 kronor och MG Marvel har vi ganska fina privatleasingkampanjer nu också. Kraftigt sänkta priser, så att... Men jag tror inte, man gör inte som Tesla verkligen officiellt kapa bort stor del, utan det är det där klassiska mer handlartricket att gömma de här kampanjerna liksom lite dolt. Kommer man in och fråga så finns det nog en hel del rabatter att börja få om man hittar rätt modell.
Vad tänker du, Anders? Kommer vi att se sjunkande priser på andra tillverkare framöver?
Jag säger som jag har sagt i någon tidigare podd här att man kommer nog börja sänka även europeiska tillverkare, för nu har vi ju stort sett bara sett kinesiska tillverkare som sänker priserna kraftigt i alla fall. Så kommer man också se även att europeerna följer efter den dagen de har levererat ut de bilarna som ändå fortfarande står i kö på att bli levererade. Och vi börjar ju närma oss slutet mot året, så vi får se här hur det ser ut framåt. Ska vi säga mars-april 2024, då har man ju tömt förmodligen orderstocken och då kanske vi ser en förändring i prisbilden också.
Men jag tror som konsument just nu ska man passa på att kolla runt lite extra mycket och ha ett öppet sinne, för jag tror det fortfarande ganska stora skillnader. Alltså alla har inte kommit ikapp efter materialbristen som har varit. Det är den som har gett ovanligt höga prisökningar de sista två åren. Och så att där är ju olika fabriker, olika modeller skiljer sig åt. Så att på en del ställen kan man hitta bra kampanjer medan andra kan inte ge det. För som du säger, det är fortfarande en orderstock som behöver betas av eller man har, säljer redan det man har. Men det kan nog finnas en hel del guldkorn ute på marknaden om man söker och gräver lite.
Vi hade det på webben här för några veckor sedan. Volvo EX30, att om du beställer den på hemsidan så kostar den en sak och går till en handlare så kan du få betydligt mer rabatt.
Just det, rabatter på den.
Inte det också en indikation på vartåt det barkar kanske? Att återförsäljarna säger att men vi börjar se en mattning här nu fyller vi på igen orderstocken då, men vi går ner lite i pris då för att kunna säga att vi har i alla fall tryggat försäljningen för ett år framöver.
Det tror jag definitivt. Jag menar, bilhandlarna, det är de som märker just hur frånvaron av kunder i hallen, jag menar, det har man ju hört från flera man har pratat med liksom, att det är ingen tvekan om att dels hade vi den här jätteutförsäljningen av miljöbilsbonusen som tvingade folk att ta ett beslut. Alla som funderade på att köpa en elbil i det närmaste halvåret tvingades ta ett beslut på studs och verkligen täckta ett kontrakt. Så där har vi ett halvårsförsäljning som bara skedde på en natt. Och sen kopplat nu med räntehöjningar och allting sånt, så har det gjort att det var extremt glest. För vi fick knuffa bort folk för att inte plats in i nybilshallen. Nu får de stå och inkastade istället för att ha någon att prata med.
Har ni något mer? Nils, du hade en spaning. Elbilen har blivit rumsren.
Nej, bilen har blivit rumsren.
Bilen har blivit rumsren. Ja.
Ja, Tommy, du var ju här en veckan, eller den här veckan var ju SVT morgonsoffan och pratade bilköp.
Ja, begagnade bilar.
Begagnade bilar. Liksom, när hade vi bilar?
Köp något kul, sa jag. Ja, jag tyckte det var jättekonstigt, men jag står verkligen för det. För att det är så lätt att man fastnar i det där foträta och tänker att nu måste jag tänka på utsläpp och bagagevolym och fan och hans moster. Men
man ska ju lägga, också göra.
Ja, men man ska ju lägga massor av pengar. En stor del av sin inkomst kanske på en bil. Då ska man väl köpa något som man gillar. Köp något som du tycker är snyggt.
Absolut. Det finns ju många bra bilar som man tycker om. Det ska kännas värt att betala de pengarna, för alla bilar kostar pengar. Även om man letar en billig bil så kostar det pengar. Det ska kännas värt det. Nej, men jag tycker det är bara kul att se att liksom ändå bilar kom in i public service, att det är rumsrent att prata om det i morgonsoffan. Jag har ju också i plånboken i P1 pratat lite elbilsladdningar, och man märker också ut bland folk att folk pratar bil, kommer upp liksom, även de som inte har körkort nästan i princip. Men är intresserade, de vill veta, och det finns ett stort informationsunderskott känns som just nu i den här omställningen som sker.
Är det just elbilarna och omställningen som gör att folk börjar fundera mer?
Absolut, men man även då funderar på andra alternativ också nu när elbilarna fortfarande är dyra och räntet läget är högt. Så att just nu finns det ju behovet av konsumentjournalistik aldrig varit högre, och det finns ett sug och det verkar vara okej att prata bilar och gilla bilar.
Man pratar om krisen för media, men Anders, det här låter ju som att vi inom motorjournalistiken i alla fall har en guldkantad väg framför oss.
Jag har inte blivit kontaktad av vare sig Sveriges Radio eller Sveriges Television, så jag har ingenting att säga om det här. Det får ni lyxlirare hålla på med. Jag har ingenting att säga. Nej, men absolut. Jag tror journalistik har alltid varit viktig. Jag är inte bitter. Nej, jo då.
Du har en podd, Anders.
Ja, jo, visst.
Mikrofonen är fortfarande påslagen.
Det
tag till.
Nej, det lyser rött där borta.
Ja, men du vet inte om, men det märks ju inte förrän imorgon när vi sänder
där. Nej, precis. Det är bra. Nej, men visst, som ni sa där, vi har ju någonting verkligen att skriva om nu också. Det var flera år sedan som det var någon som är just ett sånt här debattprogram på Sveriges Television, tror jag faktiskt att det var, möjligtvis TV4, som konstaterade att inom de närmsta 2 decennierna så kommer det hända mer inom bilindustrin än vad det har gjort sedan bilindustrins begynnelse. Och det ligger ju mycket i det. Alltså det kommer gå så, det går fort, det har gått fort hit, och det kommer inte att gå långsammare, åtminstone inte de närmsta 10 åren. Det kommer hända jättemycket, och jag tror det är otroligt viktigt att det finns folk som ser det här med rimligt nyktra ögon, och att vi förmedlar vad vi ser och kommer med även en del personliga åsikter.
Mm. Och vi ska göra vårt bästa för att räta ut de frågetecken du kan tänkas ha om det här med elbilar och elbilsägande och hur man gör och varför och hur man ska tänka och allt sånt där. Om en liten stund, så sitt kvar, kära lyssnare. Vi kommer tillbaka.
Och nu blir det reklam.
Ja, det blir det.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen tillbaka till avsnitt 319 av Vi Bilägares podcast. Vi ska prata om elbilar, om tips, tricks, våra tankar och erfarenheter. Och allt då för att du som är ny på det här, eller kanske börjar fundera på elbil, ska kunna navigera lite enklare genom den här djungeln. Och kanske för att du då som är ärrad veteran och hållit på med det här ett tag ska få lite nya tips och idéer. Kanske lite nya infallsvinklar på något sätt som kan hjälpa dig i din tillvaro. Första punkten jag tänkte vi skulle ta upp är det här. Vilken elbil ska man köpa? Hur ska man tänka? Anders, vad är den första frågan man ska ställa sig?
Hur stor bil behöver jag? Det tycker jag alltid är en grundbult i alla bilval. Hur mycket bil behöver jag i vardagen? Och man ska alltid, tycker jag, kalibrera sitt bilval ut efter normal belastning, inte extrem belastning. Så klarar du dig med en Ford Focus eller vad du nu kör i vardagen, då är det toppen. För ju mindre bil, ju mindre resurser går åt både att tillverka bilen och att driva bilen. Det är enkel fysik.
Och ekonomi.
Ja, inte minst.
Men är det inte vansinnigt irriterande när man köpt den där Focusen och sen ska flytta den där diskbänken eller diskmaskinen?
Nej, men det är då det är så bra att du valde till krok. Du bara hyr ett släp och så fixar du det där.
Mm.
Ja, för det är det. Det är inte heller alla bilar som kan ha det, utan det är väl det man kan se, att man kan ha en flexibel möjlighet. Och med dragkrok har vi den här som vi har kört mycket på tidningen här, lastboxen. Jag körde ju hela sportlovsresan med en Skoda Fabia.
Just det, en box som du hänger på bak till.
Ja. Liksom. Just att man kan köpa mindre bil, men just vid pikarna när man har ett helt annat behov, att kunna hantera det med lite påhängsutrustning, släpvagn eller bakbox eller, och takbox är ju också en sån möjlighet.
Men bakboxen visade ju också sig ha en fördel aerodynamiskt.
Ja, visst.
Den höjde inte alls förbrukningen, kortade räckvidden på samma sätt.
Vi körde i och för sig inte SUV-karosser där, och jag tror liksom på en sån som är ganska rak bakstam så får man liksom istället en så kallad long tail, som det heter liksom i Le Mans-sammanhang, när man bygger ut en bil för att få en extra hal genom luften. Man har liksom ett extra släpp bakom bilen. Det är inte säkert att det kommer sänka förbrukningen på en sedan, skulle jag vilja säga. Det är jag inte helt övertygad om, men det beror på lite hur låg eller hög den är, men åtminstone när vi körde med Nissan Qashqai och Hyundai Ioniq 5, och både på bensinbilen och elbilen såg vi en liten sänkning av förbrukningen.
Så länge lådan inte sticker upp ovanför bakstammen. Nej, så kommer den inte ha någon större negativ effekt i alla fall.
Nej. Och sedaner är ju fortfarande ganska ovanliga i elbilssammanhang, eller hur?
Ja, Tesla Model 3, inte Model S. Mest ovanliga,
är det en sedan? Ja, men det kanske är. Okay,
Polestar 2, är mellanting.
Sätt du en flagga där, Thomas, så tar du bort den genanta.
Nej, Nio ET, 5 Polestar 2.
Låt mig stå för mina misstag.
Xpeng P7
är väl också en sedan. Har du kört sista tiden, Tommy? Ja,
tack, nu räcker det. Batteristorlek då? Hur ska man tänka då?
Ja, men det kan man väl ha lite samma tanke.
Nej, men menar du det? Jag håller inte alls med.
Nej,
ja, men,
nej,
förlåt, du får köra.
Låt mig komma till. Man skulle kunna tänka sig så att man ska ha det för liksom normal bruk. Samtidigt vill du kunna använda din bil och känna att du har en frihet i din bil. För det är därför vi har bilen, för att man ska ha en liksom flexibilitet och frihet i vardagen. Personligen så skulle jag nog alltid, inte bara nog, jag skulle ta ett så stort batteri som ekonomi och bil medger. Det är inte bara för att jag vill åka långt och kunna göra det på ett rimligt bekvämt sätt utan allt för många stopp, utan det har även med slitaget att göra, men det kanske vi ska återkomma till.
Nej, men ta det, vad menar du?
Jo, men ju mindre ett batterilivet räknas i cykler, och starkt förenklat, en hel laddning, alltså från 0 till 100, där har du en cykel. Om du kan minska det här 0 till 100 eller 100 till 0, så att du kanske går mellan, säg 30-70, som är i stort sett ett optimalt, då är inte det en hel cykel, utan det kanske räknas som 0,01 cykler i batterilivet. Och det innebär att då får du ett mycket längre livslängd ur ditt batteri.
För att belastningen blir mycket lägre.
Belastningen blir lägre, ja. Precis. Så att om man har ett stort batteri, då har du också möjligheten att ta hand om det på ett annat sätt än man kanske har med ett mindre. Och i regel så brukar man säga att du ska alltid ligga mellan 20 och 80 i belastning. Men om du kan minska åt båda hållen, så är det ingen nackdel, utan det är bara en fördel. Men så länge man håller sig inom det rekommenderade av tillverkarna, i regel rekommenderade 20-80, så är det ju väldigt bra.
Batteriprocenten är det du pratar om här.
Precis, naturligtvis. Tack.
Vad tänker du, Nils? Om
batteristorlek? Nej, men jag tycker samma sak ändå. Man var inte rädd för räckvidd. Det kan vara värt att betala lite mer. Om det finns en modell med två batteristorlekar, så tror jag ofta man tjänar på att gå upp på den större. Dels det är Anders inne på. Sen har vi också faktum med vintern, att man har en buffertzon när det är minusgrader och det är kallt. Så att man har den fallhöjden. För att jag tycker ändå en bil med den här kostnaden, det är liksom en frihetssymbol. Det är någonting som gör att du kan ta dig mellan olika ställen, A till B. Det krymper avstånden, det är för samma människor. Får man allt för mycket begränsningar i det, så tror jag inte det känns kul. Liksom att ibland kommer den här spontana grejen som inte man har planerat för. Att attans, jag måste dra till Örebro. Någonting uppstått, kan vara hälsoskäl, familjeskäl, vad som helst. Att man ändå har
det är lite helt marginal. Oförklarligt. Varför skulle du behöva dra till Örebro?
Ja, det finns där.
Eller till någon annanstans. Men ja, sen också en sak som jag har tänkt på. Det är ju det här att om man säger att men den här går 38 mil på en laddning. Och det kanske den gör om den står då 100% från början. Men om den nu är 80% när du hämtar den i garaget. Mm. Och sen kör du, och du kör ju inte ner till 0%, för det vågar ju ingen, utan du kör ju så att du har en marginal ifall Precis. Den där laddan du kommer till inte fungerar. Så att du kanske har 10-15% när du kommer fram till laddaren. Mm. Då har du plötsligt inte så, då har du inte 38 mil längre, utan du kanske har 22, 25 eller något.
Ja visst, den broschyrsiffrorna är verkligen, man ska ta det med en nypa salt. Det är verkligen som säger från 100 till 0. Du kan inte tajma in heller ett laddstopp vid 0%. Det är extremt ovanligt. Även om laddan skulle fungera. Så. Och dessutom är det inte säkert att bilen går i motorvägshastighet hela vägen till 0. Det ser vi ju flera. Det har haft problem med våran Kia Niro exempelvis. Är det kallt ute, så redan vid 8% så har det ju en ganska påtaglig effektminskning.
Den MG Marvel vi hade i fjol i långtidsstallet, den var tidigare än så, kan jag säga. Den började gängade ner effekten, och det är också, kan upplevas som ganska otrevligt om du är ute och kör och helt plötsligt, som i mitt fall då, när vi gjorde den här kampen mellan tåg och bil, och på väg över Hallandsåsen i Godanro och konstaterar att bilen inte går mer än 80 och det är en lång uppförsbacke där över Hallandsåsen och känner att det här kanske inte var så bra, och då hade ju bilen fortfarande 15% kvar batteriet eller något sånt. Men det var kallt.
Alla elbilar är inte så, men det finns absolut sådana.
Men jag hörde att det var att elbilsbatteriet inte kan leverera så mycket effekt när det är kallt.
Nej, så är det nog. Du har...
Ja, absolut. Det är därför vi har den här elinställningen i våran Kia Niro till exempel, att du har ett vinterläge. Och det är ju för att du ska kunna värma upp batteriet så att batteriet ska kunna ge full effekt.
Mm. Det här med laddförmåga då, hur snabbt den laddar, hur viktigt är det?
Jag ska säga att det blir viktigare och viktigare, för jag tycker ändå lite grann det vi pratar om med hur mycket räckvidd man behöver. Men har man en bil som är en bra laddare så kan man ändå kompromissa lite här med räckvidden. Jag tycker spontant att vi kommer så pass långt med elbilen att jag känner att räckvidden är inget problem. Alltså ta våran Kia Niro som ett exempel. Den har ganska skaplig räckvidd, den går att använda, men jag tycker laddhastigheten är lite för långsam, vilket gör att de här riktigt långa etapperna drar man sig lite för, att det blir lite för långa laddstopp. Så hade det bara varit gått fortare att ladda, så hade det inte upplevts som ett lika stor planeringssak.
Men den är det ju också så att den dyker ju väldigt snabbt efter över 80% batteriladdning. Då går det ju ner väldigt, det finns ju andra som de stora bilar som jag håller på att testa nu, elbilar, som då håller ut mycket, mycket längre. Hyundai Ioniq 6 till exempel ligger väldigt högt, ända upp till 90%.
Ja visst, den är vid tresiffrig laddeffekt nästan upp till 80% och där omkring fortfarande ganska nära 100. Ja, för det tyckte jag var den stora skillnaden. Jag tycker att man kollar på elbilar också, om man verkligen använder dem i långkörning, också titta på hur laddkurvan ser ut. Vi har ju det varenda elbilstest vi gör, så presenterar vi en laddkurva hur laddbeteendet är. För den här, det kommer ju stå i broschyren att den här kan ladda 200 kilowatt i laddeffekt. Men det är ju oftast bara ett litet spann och oftast när batteriet är ganska tomt. Att ladda ett batteri är lite grann som att fylla ett rum, kan man tänka sig. Så länge rummet är tomt så går det ganska fort att bara knö in folk. Det är bara att springa in och ställa sig någonstans. Men ju mer plats det har tagits upp i rummet, desto svårare är det. Till slut får man börja flytta runt lite folk och ställa in, så att flödet är inte lika snabbt. Det är ungefär så jag skulle jämföra det. Men med de här framåt 800 volts-tekniken som Hyundai och Kia är ju än så länge ensamma av lite prisvärda bilar. Porsche har haft den länge, men vi ser Mercedes, BMW kommer dit också nu nästa generation, att där kan man ju kräma på ganska mycket om väldigt platt laddkurva. Det tyckte jag förenklade elbilslivet väldigt mycket med Hyundai. Att med andra bilar kan man känna viss stress att man måste ner under 20% igen och ner mot 10 innan man sätter den på en snabbladdare, för det är då man får den snabbaste laddeffekten, för sen sjunker den ganska snabbt. Men med Hyundai kunde man stanna vid 40 eller 50%, och man vet att den gav alltid max. Så att man kunde då välja stopp när det passade en själv eller barnen, eller om man var vid en fin miljö. Man behöver bara ta en paus vid bra i hus istället för baksidan om en parkerings- eller en bensinmack, så hade man den möjligheten. Det tyckte jag gav mig frihet.
Anders, vad tänker du om det här?
Jag tycker att man inte ska heller överdriva behovet av att åka väldigt. Det är ganska få som åker så långa sträckor som vi gör. Vi är ganska medvetna om det, tror jag också. Långt till stallet åker vi mycket. Men tar vi våran Kia Niro, den då en bra dag går den, utan att du då behöver bottna ut, så går den ju 38-40 mil. Den fixar det. Om du kör rimligt effektivt och inte kanske ligger och kör motorvägshastighet, men landsvägstempo 90-100, 110 stundsals. Då fixar den ju det. Och det innebär att du kan ju ta dig då från Stockholm till Sundsvall med och kanske bara 20 minuters laddning. Och det är ju inte hela världen, skulle jag säga. Så man ska inte heller stirra sig blind på det. Om du inte känner att du använder din bil för längre körningar relativt regelbundet, då blir ju laddtiden lite mindre relevant. För om du reser långa resor så pass sällan, så kanske inte gör någonting att laddningen tar en 25-30 minuter extra tid.
Att köpa en ny elbil kostar väl någonstans 400-500 000, börjar vi på nu. Det finns några undantag förstås, men det ligger där omkring. Så för många är det ju inte ett alternativ, det är alldeles för dyrt. Men då tänker man sig en begagnad elbil istället. Vad tänker ni om det?
Jag har ingenting emot begagnade bilar. Jag tycker det problemet är att det inte funnits så jättemycket tillgängligt ändå. Det är ändå en relativt nytt fenomen. Liksom. Så att jag tycker fortfarande har jag sett ganska höga begagnade priser fram till ganska nyligen. Så att skillnaden upp till en helt ny bil har varit ganska liten. Nu det senaste halvåret har det verkligen förändrats. Dels har ju Teslas prissänkningar påverkat hela begagnade marknaden också. Att det finns ju tröskeln upp till en helt ny bil som är en bra elbil har ju sänkts. Men samtidigt nu också när Tesla Model 3 har ju kommit till det tredje modellåret, så att många av de första köparna haft som tjänstebilar och så, nu kommer det på begagnat marknaden, så att nu har det börjat hända saker. Men jag tycker man ska inte vara rädd för det här med liksom att ha köpa begagnat batteribil. Hittills har vi ju sett, och all internationell forskning också säger, att ett batteri åldras inte så där jättemycket, utan många tror att man köper någon svarte petter med en elbil som gått 8000 mil, och det ser jag verkligen inte alls som det. Tvärtom så slipper man ju oroa sig för kamremsbyten, dyra oljebyten med DSG-lådor, alltså dubbelkopplingslådor som behöver oljebyten, vissa fyrhjulsdriftsanordningar behöver oljebyten.
Kamkedjedrivning, ja.
Som kan kosta ganska mycket. Allt sånt slipper man ju med elbilarna, och batteriet verkar ju hålla.
Ja, och rent generellt sett så som det ser ut nu verkar det som att det är mer i tiden som påverkar batteriets degradering, alltså hur mycket det tappar jämfört med vad man trodde tidigare. Tidigare trodde man att det verkligen bara handlar om de här laddcyklerna, men de verkar påverka, om du ligger då inom de här 20-80 spannen, så påverkar de förhållandevis lite. Men om bilen används lite, så är att du bara laddar den någon gång kanske var 14:e dag, efter 10 år så är det tiden som kommer att ha spelat den största faktorn på hur mycket batteriet har tappat i kapacitet.
Men batteri tappar, eller hur?
Visst, det gör så? Det.
Alla batterier tappar. Och sen är ju frågan om det blir ett problem eller inte.
Alla batterier har också en inbyggd buffert, så att den har ju mer kapacitet i sig för just kunna balansera ut det över tid än vad du kan använda normalt sett. Så att 10 år för ett batteri verkar ju, de flesta biltillverkare säger att det ska inte vara några större bekymmer. Du ska fortfarande ha en adekvat räckvidd ur din bil.
Ska jag kolla upp batteriet innan jag köper en begagnad elbil?
Och om i så fall går.
Hur?
Ja. Går det?
Hur ska jag göra det då?
Det finns ju några företag som kan erbjuda sådana här hälsocheck, om man får uttrycka sig så. Nu vet inte jag, än så länge har det varit begränsat till vissa modeller de har tagit fram den här varianten. Jag kan inte den senaste listan, men det finns möjlighet att göra det. Men jag tycker,
visst är det Dekra, va, som har haft något sånt där?
Bland annat en österrikisk firma som jag tappar namnet på precis nu. Men det finns lite varianter om man googlar lite grann. Sen är det inte säkert att det finns i den stad du bor i. Det är också ett problem med hur man kan göra. Men egentligen, det lättaste sättet är ju bara att om man nu ska titta på en begagnad bil, och nu äger man inte själv, men man ber den som ska sälja att ladda upp den till 100%. Kolla också på räckviddssiffran, vad den säger. Sen ska vi komma ihåg att den räckviddssiffran som färddatorn tror är ju baserad på körningen innan de senaste milen. Det kan hända att en stoppens handlare bara rört sig korta sträckor, stått mycket på tomgång, så man får väl också försöka hitta någon form av snittförbrukning. Kanske allra helst låna ett tag för en provkörning och se liksom vad förbrukningen är under tiden, sen så ladda upp den efteråt och se vad den gissar för räckvidd framöver. Det är väl ett ungefärligt fingermått, skulle jag säga, som är hyfsat bra.
Och sen är det ganska dåligt att det finns väl ett fåtal tillverkare som då har en livsanalys integrerad i bilen. Jag tror att Nissan Leaf har en som talar om hälsostatus för batteriet. Mm. Även om den är ganska rudimentär, så finns den i alla fall.
Finns det procent, brukar stå 70-80% oftast för, ja. Och då är bilar som är 12-13 år gamla. Så att,
och det tycker jag, en sån funktion skulle ju fler kunna ha. Jag menar, om vi kan ha det i våra digitala kameror och vi kan ha det i drönare och telefoner.
Ja. Telefoner har vi det.
Det finns ingen anledning för biltillverkarna att inte kunna erbjuda den informationen.
Jag har köpt mig nu en begagnad elbil, men däcken är ju himla dåliga, så är det dags att köpa nya däck. Ska jag köpa sådana här däck som sitter på den, Nils? De här ekomärkta, är det
nu
bra?
Får jag gissa vad Nils kommer svara. Nils kommer svara nej.
Precis, vi har skrivit en del om ekomärkning. Men man kan säga, är en begagnad bil så är det inte säkert att de har det. För det känns som en ganska nytt fenomen. Just nu har vi däcktillverkare som kommer med specifika elbilsdäck. Och de sitter också ofta och monterar på att det står EV på dem eller någonting annat. Och jag var ju nyligen nu här i veckan på event med Michelin där de pratade om sin filosofi med elbilsdäck. De har ju två uppsättningar där med både e-premacy och Pilotsport EV som det heter. Och de förklarade som följer deras filosofi bakom elbilsdäcken, och det här skiljer sig inte åt mot andra som har liknande, det är ju att elbilar har högre vikt och högre vridmoment. Så att säga att en förare innan kanske körde omkring i en Passat, kanske var 170 hästar, gå till en ID4 som väger ganska många hundra kilo mer med nästan 300 hästkrafter. Det är klart att det finns potential att en sån bil sliter mer däck. Och det är egentligen det man svarar upp till, att ha någonting som inte slits riktigt lika fort, och framförallt att den rullar lättare och får bättre räckvidd.
Men samtidigt med vän så har ju du pratat om att de slipar ner mönstren, däcktillverkarna nu, för att de ska rulla bättre.
Absolut, många av de här har ju så är det ju lätt, alltså ju mindre mönsterdjup man har, desto lättare att rulla däcket. Och nu när man vill då få upp räckviddssiffrorna eller ner förbrukningen på vanliga bilar, så är ju den snabbaste vägen är att man börjar ett däck kring 6 mm istället för kanske 8 mm som ett gammalt sommardäck hade.
Men då kortar du ju livslängden, och kortare livslängd beror då inte på att bilen är tyngre eller någonting annat, utan det är ju att tillverka
snabbare. Ja, de menar att de kompenserar upp det då med att det är hårdare gummiblandningar och håller längre. Men det betyder ju också att greppet är inte lika bra. Det har vi ju sett i våra tester med ekodäcken, och de själva säger det också, att ja, men höjer vi livslängden och minskar rullmotståndet, det är en kompromiss på greppet, framförallt våtgrepp när det regnar, bromssträckor på våt väglag, vilket jag tycker blir hål i huvudet. Alltså man har då en biltyp med högre vikt, mer effekt, och då ska de ha sämre grepp än bilarna som inte är långsammare och väger mindre, som redan med naturens lagkrafter kan stanna snabbare. Mm. Så det är lite hål i huvudet, men absolut, är man sån som är orolig för att den ska äta upp däcken och verkligen ha slitage, ja, men det finns ju elbilsdäck som ska hålla längre, men du får vara beredd på att det är på bekostnad av våtgreppet.
Vad händer
istället, tycker jag, alltså, om man ska vända på resonemanget där, det är om någon ska ha liksom någon form av förbrukningsoptimering, då är väl alla bensinbilar som släpper ut avgaser borde heta någon form av avgasdäck. Att här sänker vi förbrukningen, vi minskar den klimatpåverkan både liksom i städer, i villakvarter där man kör med bensinmotorer igång eller diesel. Mm. Jag tycker en modern elbil har inte så mycket problem med räckvidden längre. Jag upplever inte det som det, om man tittar på de nya som finns, som i alla fall går lätt 35 mil i motorvägstempo.
Men hur stor betydelse har de här däcken? Om jag nu tar vanliga däck istället för så här superslimmade farliga däck på min elbil. Hur mycket vinner jag i räckvidd på att ha de här specialdäcken?
Jag kan bara ta en siffra som Michelin och säger, för vi har inte mätt det exakt. Vi har mätt det i med bensinbilar, jag kan väl hänvisa till förbrukningssänkningar. Men det är ganska lite när vi mäter på en helt vanlig bensinbil. Alltså det är marginellt. Jag hade inte siffran här, men det handlar liksom om några centiliter per 10 mil. Det är ingenting man räknar.
Och vad motsvarar det då
i det här? För en elbil, om man räknar om det på en elbil som går 40 mil, så kan man vinna 3 mil.
Det innebär att om du pumpar dina däck bara lite hårdare, så har du igen det.
Ja, kör du 4 km i timmen långsammare på motorvägen, så får du förmodligen större effekt än att du kör omkring med däck som inte har optimal bromssträcka när det är vått och köstoppet kommer emot dig. Liksom. Då sitter du i en 2,3 tons SUV med all massa som ska försöka få stopp.
Är de här elbilsdäcken dyrare att köpa också? Än?
Det är de också. Och sagt, jag pratar med flera olika däcktillverkare just. Många däcktillverkare har också kört den linjen att våra däck är liksom klara av elbilar. Alltså de har inget orimligt slitage eller finns säkra köregenskaper, så de, vad de kallar EV ready, brukar stå på sidan. Och det känns som att de måste berätta det för elbilsägarna, att ja, men våra däck är för elbilar. Andra däcktillverkare har sagt att ja, men vi ser ju här att elbilsägare är mer benägna att betala för dyrare däck om vi kan berätta för dem att det är ett elbilsdäck. Så det är som en ren marknadsföring grej att någon har köpt en elbil, man tycker gjort ett medvetet val, man är ganska stolt över det, och sen så vill man då gärna köpa. Om någon då säger att ja, men jag har gjort däck som passar din bil, ja, men då är de benägna att köpa det.
Men det är klart, man tror ju det.
Ja,
att
så
är det. Det är sådana jag ska ha då till min elbil.
Precis, så att det är också liksom, det verkar som att det kommer från en idé från marknadsföringssidan, att vi vill kunna pusha däck till de här elbilsägarna som vill kunna betala för sig. Och sedan anpassar man dem, men det enda man gör är egentligen att man gör en sämre grepp.
Anders, vad skulle du köpa om du köpte en begagnad elbil och behövde ha nya däck?
UHP-däck. Det har jag lärt mig utan Nils. Så bra däck som möjligt, och som jag inte kör så här hisklans många mil med egna bilar, så föredrar jag ha ett däck som kanske då slits något snabbare men har genet bästa broms- och svängkapaciteten.
Jag tycker ändå det är grundläggande däckegenskaper, att behålla bilen på vägen och stanna så snabbt som möjligt. Men däremot kan man tänka, vi kan gå in på däckslitage, för det har varit en del skriverier om det här med att elbilar sliter ut däck snabbt, och det finns ju, jag ska säga, det finns absolut en potential som vi pratar om. De kommer ofta med mycket effekt, de väger väldigt mycket, det är naturkrafter, det är klart att de kommer slita mer däck, precis som en personbil med 300, alltså bensinbil med 300 hästar sliter mer däck än på 75 hästar.
Men vi har ju sett det på våra långtestbilar, vår långtest Tesla har ju tagit, ja, jag vet inte hur många omgångar.
Ja, precis, men det vi ser med långtestet när vi följer de här, att det behöver inte alls vara så. Teslan absolut är en bil som käkar däck, den har gjort både sommar- och vinterdäck och åt en rasande tempo, men det är egentligen den enda. ID3 hade vi inte mycket slitage på. Nu senaste året på Hyundai Ioniq 5, max en millimeter hade slitits ner på 2500 sommarmil. Samma med Marvel, den är fyrhjulsdriven. Den hade bara slitit en halv millimeter.
Jag tror att du ska komma ner och kika på Niron.
Ja.
Jag tycker att det anar ett lite högre slitage.
Jag tänkte säga att den, jag trodde inte den skulle slita så mycket. Men å andra sidan har ju de sådana däck som börjar på 5,9 mm också, om jag inte missminner mig. Så att det var inte så mycket att börja på.
Elbilsanpassade?
Elbilsanpassade, okay. Eller ekodäck då. Som ja. Det fanns inte så mycket mönsterdjup till att börja med. Men det handlar ju mycket om vilken bil det är. Hur rapt den är, och det som nästan alla i däckbranschen snackar med ingenjörerna som mäter där, bromsgenereringen sliter däck. Så man ska välja...
Ja, inte axet alltså.
Ja, det också. Men alltså, en stor del i det hela är bromsgenerering. Att även om man vänjer sig med så här, one pedal driving, så har det alltid ett initialmoment som ger ganska kraftigare än om man hade flyttat över foten på en broms som mjukt bromsat in. Och då, är man rädd av att slita mycket däck, vilket jag kan förstå, för det är oftast ganska stora dyra dimensioner. Så köp en bil där man kan ställa ner bromsgenereringen på långfärd, att du kan, gärna med seglingsmöjligheter, att du kan bibehålla ett rull, att inte ha det rycket i däcket hela tiden, av på med gasen.
Och det är energieffektivare också.
Det är, ja, det är det. På långfärd bästa, är det.
Ja, allt det bästa att inte göra åt med någon energi alls.
Är du säker på det?
Ja, det är mätning på det. Alltså det handlar om omvandla energi. Om man ska köra in kraften i en växellåda, konvertera det för att sen stoppa in i batteri, det är ju energiförluster längs vägen.
Både växellåda och omriktaren där får du värmeförluster både in och tillbaks. Så det är inte bra. Men vid stadskörning så är det väldigt bra med en kraftfull bromsgenerering.
Mm, som inte bromsar bort onödan. Nej, men så är man rädd för det, så köp någonting som inte har den kraftiga bromsgenereringen. Då håller du däcken längre om man är elbilsägare.
Nu har vi vår elbil, vi har bra däck på den, vi kör runt och vi behöver ju då förstås hitta laddplatser när vi utåker. Och då finns det ju en uppsjö av olika appar som man kan använda. Vad använder ni och varför?
Ja, jag har använt Ionity mycket. Mycket enkelt, de har varit snabba och jag har ju kört mest Ioniq 5 på långresa. Och då, eller ID3-an. Och då har jag varit ute i Europa, och ute i Europa så är det ett väl utbyggt nätverk. Eftersom jag har haft abonnemang som tecknades innan den här elhöjningen, så har det varit billigt också. Så att jag har använt mycket Ionity. Men i Sverige är det ju sådana köer, och det börjar säkert bli utomlands också nu. Så att man måste nästan alltid ha någon backup också. Och då har jag, när jag varit utomlands, använt något som heter ChargeMap. Och det är en fransk leverantör då, som har ett sådär riffikort och en riktigt bra app. Problemet med den är nu att den tar ju betalt i euro, så att cheferna är inte supernöjda med att jag använder den där. Så att nej, den används inte i Sverige.
Nej,
precis så.
Vad kör du med, Nils?
Jag skulle vilja uppmana alla att köra med så lite appar som möjligt. Välj en biltillverkare som antingen som Tesla har allting inbyggt, bara plug and play. Det är den enklaste lösningen för att hantera laddningen. Men annars, vill man inte köra Tesla, det finns säkert argument för det, så välj en biltillverkare där du kan få ett så kallat laddkort kopplat, att det är en så kallad roamingtjänst knuten till det här kortet som man kan då få av biltillverkaren. Och då kan man ju ladda det på flera olika typer av operatörer. Det är inte säkert alltid det billigaste, ska vi komma ihåg, så det får man hålla koll på, det kan vi komma in på senare. Men framförallt slipper man att hålla på med apparna, för jag tycker det finns liksom en problem när man kör sällan, att de hinner dels, när man kommer fram så måste man uppdatera, man måste komma ihåg ett lösenord, man måste också komma ihåg, framförallt när man är ny på elbilar, vilken app funkar med vilket nätverk, för det är ju en del samarbeten, det är inte alltid tydligt, bara för att det står en sak på stolpen kanske inte appen heter samma sak. Så att försök köpa en bil där du kan få hjälp av biltillverkaren att få ett laddkort som fungerar, och se till också att du får hjälp av bilhandlaren innan du lämnar bilhandlaren, att verkligen registrera allting så att allting är klart när du går därifrån. Ta inte med dig hem till köksbordet och försök få det att fungera själv. Se till att få hjälp av den återförsäljare, att du märker att du får rätt information om hur det fungerar.
Jag har några sådana här brickor från Plug Surfing som jag har med mig alltid. Som backup, det är också en sån här roamingtjänst som man då kan använda. Det är lite dyrare förstås, och eftersom de tar lite extra då betalt när man laddar hos olika operatörer, men det funkar nästan alltid. Och får jag inte igång någonting annat så får jag igång det i alla fall.
Det viktigaste kan jag tycka, jag vill inte säga att jag inte bryr mig om pengar, men när man väl är på resan och det är dåligt väder och man har familjen i bilen, man vill bara få igång en laddning, och då är laddkorten eller med taggarna, liksom, det är det smidigaste sättet de... än att sitta och hålla på med appar som man, och så regnar det så blir skärmen blöt, så går det inte att trycka och fylla i lösenord, och det är inte helt jättesmidigt.
Hur hittar ni laddplatserna då?
ChargeFinder finns en app som heter, det är väldigt mycket appar här, men
det är en app som nästan är given som elbilsägare. Charge
och den
finder.
Har ju dessutom online-uppkoppling mot laddarna så man ser vilka som är belastade, vilka som funkar och kanske inte funkar.
Och dessutom är det den enda som ger en bra uppdaterad prisinformation. För det är också en grej att man vet ju inte alltid vad det laddning kommer kosta. Just också när man kör med olika korten eller taggarna att det finns roamingavtal som inte alltid är fördelaktiga. Det kan ju plötsligt vara 4 kronor dyrare när det kommer med sånt här roamingkort. Det kan också vara så att är det inte registrerad användare utan bara kommer in och ska betala. På vissa ställen kan man tacka om du blippar med vanliga betalkort. De är inte vanliga, men det finns.
Det finns sådana nu, jag har aldrig sett ett sånt.
Det finns dessutom en debatt om att inom EU att det ska bli tvingande, ja, att du måste kunna ha ett sådant betalningssystem.
Vi kan komma in på det. Det finns fler bra saker med EU-förordningar som kommer. Men det finns sådana. Men risken är då att du kommer som en engångsladdare att du får betala upp till säkert en kronas skillnad jämfört med att du verkligen fyller el uppgifter och registrerar det som en kund. Så att det är ganska hög kortavgift. Men med en Chargefinder, om man hittar en stolpe som man vill ladda efter vägen, trycker man på den stolpen så kommer också se priserna för alla de här olika roamingavtalen. Så du kan se innan, helst ska man ju ha en co-driver i bilen för man ska inte rattsurfa. Det här är ju sin nackdel med apparna. Men åker man två, be passageraren sitta och titta på några laddplatser längs vägen och man trycker då på stolpen kan du se vad det kostar med de här olika roamingavtalen. För det ska jag säga att det går ju att teckna sånt där själv också. Om man nu köper en bil som inte har ett laddkort så går det att själv teckna de här roamingavtalen och få ett laddkort hem med brevlådan som underlättar. Så att ja, det finns vägar runt. Men man får vara lite mer aktiv själv och jobba vid skrivbordet. Men försök ta hjälp av en bilsäljare och få hela affären att fungera. För jag tycker att det här är en stor del av bilupplevelsen så att det ska hänga ihop med bilaffären. Så är det bara.
Men visst är det också så att oftast när du köper en ny bil så har de ett specialavtal som du får med liksom?
Det brukar vara. Det brukar vara lite rabatter första året och sånt där. Så att kolla upp sånt där och se till att du får med allting och det fungerar när, innan du sticker därifrån. För det är ganska många läsare eller bekanta som har tagit av sig efteråt och försöker få det här att fungera i efterhand. Och allt är inte så enkelt som det borde vara.
Vi hade väl väldiga bekymmer med WeCharge, alltså Volkswagens, när vi hade tappat bort något kort tror jag skulle ha ett nytt. Det tog ett tag innan det blev uppstyrt.
Ja, men det verkar funka bättre nu. Men ett tag var det väldigt svårt. Det fanns ju telefonnummer att ringa som inte ledde någonstans. Det bara pep att det här numret inte är i bruk. Och det var... Hade vi inte en uppspelning på det i podden där till och med?
Ja, det kanske var något sånt.
Med alla problem vi hade, bara försöka komma åt en kundtjänst.
Det här med laddhastighet, hörni, jag inbillade mig ju för länge sedan att det var mycket dyrare att ladda på snabba laddare än på långsamma. Men jag har sett nu att på många ställen är det ju samma pris per kilowattimme.
Ja, eller till och med billigare. Jag hade en period just när jag hade kvar det här Ionity-abonnemanget med den lägre taxan. Då var det ju billigare för mig att åka till en snabbladdare och ladda en och sätta mig vid en 11 kilowattare eller till och med ladda hemma.
Det var den gamla goda tiden.
Ja, det är skillnad.
Men vad sa då de här som kom med sin Ioniq 5 när du stod där och laddade den här bilen som bara får i sig 50 kilowatt? Som
ja, men det var en Ioniq 5, alltså det var inga problem med det för mig. Nej, det är klart, då skulle jag ju bli sur. Och det tror jag har uttryckt många gånger, att försöka ta en laddare som passar din bil helt enkelt.
Ja, jag för lite vett och etikett här nu vid laddstället. Rätt bil på rätt plats vid rätt laddare. Och sen så, om det nu är kö när du kommer fram, titta då lite omkring och försök söka kontakt
ja,
med de andra.
Ja, han bromsar inte bara in.
Och är det så att man blir så arg.
En del blir man ju inte klok på. Jag vet inte, det har hänt ett antal gånger. Man ser, kommer in och så ser man att det är en liten kö och så ser man att men det är en laddare tom där. Det är en tom där. Oh, då har de andra missat det för de är ju inte kloka i huvudet. Och så glider någon upp och så ska de ladda och så konstaterar de att ah, det funkar inte.
Den är trasig.
Jo, men det visste vi alla andra som är kö. Och under den tiden så har det kommit 2 nya ställt sig i kö. Gör inte den missen. Om det är folk i kö, en är tom, det är mycket stor sannolikhet att den är trasig. Ställ er först i kön, gå sen och kolla om se om ni kan få igång den. Men det är inte säkert att ni får igång stolpen.
Vett och etikett vid laddstället, Nils. Vad tänker du?
Ja, vi kan gå in på grundregeln. Stå inte kvar onödigt länge. Att fylla upp en elbil är inte som att tanka. När man tankar en bil så fyller man alltid tanken full. De flesta gör det i alla fall, inte alla. Men så ska man inte tänka här, utan återigen är vi inne på den här laddkurvan med hur mycket långsammare det går att fylla det här rummet jag pratar om med folk när man ska kliva in där. Att framförallt efter 80% så är de riktigt snabba elbilarna, säger vi 85 i alla fall, så är ganska snabbt avtagade marginaleffekt och står kvar. Så att det tar tid, ohygglig tid att gå upp från 80 till 90. Att gå från 90 till 100% tar en enorm tid. Så att det gynnar faktiskt inte dig som står där. Det är mycket snabbare för dig som elbilsägare att ta ut kabeln vid 80%. Och behövs det, stanna 5 minuter lite senare på resan. Bara kort bensträckare 5 minuter, så har du fått i mycket, mycket mer energi än att stå kvar i 20 minuter där du redan har parkerat. Dessutom så ser vi till att kanske minska köerna genom att plocka ut sladden en tid, att bara snabbladda medan laddningen är snabb. Börjar du gå långsamt, du kan lika gärna ställa dig på en 11 kilowattare som säkert finns i närheten och tuppa upp det sista om du verkligen måste ha 11% eller du vill äta klart din 3-rätters lunch. Så försök att ha lite etikett att det finns andra än du som också vill ladda och fortsätta sin resa.
Det värsta är ju de här som alltså har laddat färdigt. Bilen står still, den är klar, den är full, den är smockfull, men den är tom.
För att de beställde en 3-rätter så tänkte inte på att de hade en Ioniq 6 eller 5.
Nej, det var nästan inte för snabb igen. Claes klagade på det att han hade aldrig käkat ordentligt. Men jag tycker också det man skulle kunna göra en sån här gång, för ibland vill man ju ändå äta klart och liksom inte heller vara stressad om man har familjen med sig och allt möjligt. Så är man någonstans där med kanske bara en enda stolpe, man vet om att just nu står jag ändå i vägen, sannolikheten att någon kommer. Så vet jag det flera som har ju satt upp en liten lapp på insidan av sin laddlucka. När man fäller ut den står laddar så kan det vara telefonnummer där. Så som ett litet hyfs. Att stå min bil i vägen så kontakta mig, annars så sitter jag och käkar klart min lunch.
Det kan man ju också vara bra för att ibland så stannar det ju. Ibland så händer ju någonting så att det lägger av.
Ja, det också i och för sig. Absolut, så att, det kan man ju ha. Men det, står man och laddar så det gör ingenting att ha flasha sitt mobiltelefonnummer där. Det syns inte annars när du är parkerad. Men just vid laddplatsen kan det vara ett sätt att man kan vara lite visare att man är öppen för att försöka få ett samarbete och fungera i trafiken.
Är det något mer ni tänker på?
Ja, vi ska inte heller glömma att snabbladdning tar lite av batteriets livslängd också. För ju fortare det går, ju mer värmeutveckling får man i batteripaket. Och det klarar bilen av alldeles utmärkt. Man kyler batteriet och sådär. Men om man kan undvika att snabbladda så kommer man sannolikt att förlänga livet på batteriet.
Var går gränsen för snabbladdning? Ska vi ta det? Och 22 kilowatt, är det snabbladdning?
Jag tror att gränsen går redan vid 11. Det räknas som att man får halvsnabbladdning enligt någon gammal standard. Men i praktiken skulle jag säga att allting under 50 är absolut inte snabbladdning.
Nej, jag tror inom branschen mer pratar man om 50 som är liksom en miniminivå. Egentligen pratar vi egentligen om likström eller växelström, även den definitiva skillnaden. Alltså står man vid en 11 kilowattare som ofta syns på gatorna så är det fortfarande växelström då med trefasladdning. Om bilen klarar av det är inte alla som gör det. Då blir det bara med en fas är det 3,7 kW. Två faser 7,2, tre faser 11 ungefär, roughly.
Men det här du säger då om slitage, Anders, innebär det då att så länge jag kan köra på 22 kW och det är inte farligare än att köra på 3,7 kW effekt, eller?
Förmodligen, då är värmeutvecklingen så pass låg i batteriet för det är dimensionerat för det, så att förmodligen räknas det som ganska lågt slitage.
Jag tänker på så här nu då, som Hyundai som vi har pratat om, som med 800 volts teknik som bara trycker in elektroner i batteriet. Är inte det farligt för batteriet?
Inte farligt rent tekniskt. Däremot är det då slitage, visst slitage av det helt enkelt. Det är det. Men det är ju inte så att batteriet börjar brinna på grund av det här. Det har man ju naturligtvis tagit höjd för.
Precis, det är ju konstruerat för att ta emot en laddstyrka som har dimensionerat kylning och sällans konfiguration på det sättet. Där tror jag dock att det är väl också en anledning varför inte man står kvar i det. Jag har inget belägg för det här, men jag har fått för mig att just att stå kvar och snabbladda länge och verkligen trycka in det här sista när det går långsamt, jag tror det sliter mer än att man laddar under de optimala faserna. Så att ta ut laddsladden vid 80%, det är inte bara en god kutym åt de andra runt omkring, utan även en god kutym åt batteriet, för det är inte onödigt att stå och trycka in det sista när ändå man laddar långsamt med just värmeutvecklingen som sker då. Det är därför de skruvar ner laddhastigheten. Sen ska jag säga, nu säger jag emot mig själv, jag pratar om 80% som någon form av liksom gyllene regel. Jag tycker ändå man ska ha viss förståelse för att ibland någon står laddad till 85, jo, 86, ja, 87 sant. %.
90,
att
det 95 kanske, och 100 också. Nej, om du kan spara in ett laddstopp så är det mycket värt att stå den där sista kvarten ändå för att få slippa.
Ja, men är det kö ändå så får man ändå ha lite ruljans att man ändå flyttar på sig. Men det finns ändå många bilar som laddar hyfsat snabbt, så stirrar inte blind vid en 80% siffra vid en stolpe. Liksom. Att, om vi tar de här Hyundai som ändå fortfarande laddar liksom en 50, 60, 70 kWh över 80%, det rör ju på sig ganska fort ändå. Det är inte lönt för en sån person att koppla in sig på en 11 kWh, utan låt den ladda upp till 87%. Det är fortfarande snabbare än en annan bil som kanske är på 50, 60. Men det har det som liksom en riktsiffra ändå när det är dags att börja fortsätta resan, om man tjänar på kanske ändå att ta ett till stopp, ett kortare stopp, bara 5 minuter och fylla på det sista senare på resan. På
och ni som kör Ford Mustang, ni kan ju omedelbart lägga av i optik, för den går, då laddar den max 22 efter det. Vi ska också säga det här med temperatur i batteri. Det är också beroende på vilken teknik du har. Jag har för mig att Porsche och Audi säger att deras batterier trivs som bäst när de får ladda runt 44 graders temperatur, medan ett 400 volts batteri då, det ligger ju lägre, runt 22, 23, 24 grader någonting ska de ha för att verkligen trivas. Så att bara det att batteriet blir varmt behöver absolut inte innebära att det är dåligt för batteriet, utan det kan också vara bra för batteriet. Och det är därför vi får oftast lite bättre kapacitet i batteriet när det är riktigt varmt. Och det är även då du får de riktigt snabba laddtiderna. Peak laddtid på våran Ioniq 5 långt i stallet står då. I fjol, det var ju efter en motorvägsetapp i Spanien, det var 26 grader varmt och batteriet måste ju varit glödvarmt, men den har aldrig laddat så snabbt.
Nej, men därför finns ju också det här just med om man vill ha korta laddstopp, framförallt på vintern, att man ser till att man värmer upp batteriet innan man kommer fram till stolpen. Just då det säger, motsatseffekt Anders sa, ju kallare är det, desto långsammare laddar batteriet för att den inte vill belasta sig själv så hårt när det är svalt.
Och hur värmer man upp sitt batteri då?
Ja, det finns det olika sätt. En del bilar skulle jag säga gör det automatiskt. Man passar på att fråga den säljaren när du är på väg att köpa en bil hur det här fungerar. För oftast måste man ju berätta för bilen, ställa in liksom i navigatorn en resa och sen föreslår bilen ett laddstopp. Då måste man bekräfta det så att bilen vet om att här ska du ladda, vart det är på väg. Andra gör det lite mera att det finns en manuell knapp, att det faktiskt går att starta förvärmning. Och då får man faktiskt sätta igången ganska tidigt. Det får man också kolla instruktionsboken vad som gäller för sin bil. Men det var märkt att oftast får man ju köra igång en sån här manuell kanske en halvtimme innan redan för att det verkligen ska hinna bli varmt och med minusgrader ute. Sen finns det snabbvarianten för den som är lite spontan och kom på attans, jag vill faktiskt ladda här framme. Om trafiken så tillåter, så kör lite små accelerationer. Du behöver inte överstiga hastigheten, men du kan ligga liksom mellan, är det på motorvägen och det fritt omkring, du kan du pendla mellan 90 och 110 genom att göra full gas till 110, släppa av full bromsgenerering. Gör så några gånger bara för att få
höga effekter tag helt enkelt.
Höga effekter.
Och vad händer med de som sitter i baksätet då?
Ja, man får ju förklara vad man ska göra och förklara vad det innebär att inte göra det.
Och så får man torka upp lite efteråt kanske också.
Ja, visst. Men det handlar också om, men framförallt just trafikrytmen runt omkring. Det kanske inte lämpar sig liksom på täta 2+1-vägar och håller på att köra som idiot, utan man får ju sköta lite snyggt. Men det går ju ändå att göra vissa, framförallt kraftig bromsgenerering och lite snabbare acceleration. Men du kan göra det inom lagens ramar och det är ändå okej. Liksom.
Men det här låter ändå ganska komplicerat. Hur ska man som nybliven elbilsägare veta det här?
Jag lyssnar ju på podden ju.
Ja, jo,
du är
ja.
Här och har hört dig säga
ja,
det.
Men om man
vad
är
behöver
inte...
du?
Ja, men sen, det här är ju redan nu lite på överkursen.
Ja.
Du kan köra din elbil precis som vanligt. Du kan plugga in laddsladden precis som vanligt även om det är minus 15 grader. Det spelar inte så himla stor roll egentligen för liksom den praktiska effekten. Men när du väl sitter där och du har bråttom så kommer du, kanske om du vill verkligen maximera användningen av bilen och att det ska gå fort att ladda, då måste man börja ta hänsyn till sådana här faktorer också.
Jag skulle vilja hoppa tillbaka till där vi började egentligen med en fråga. Tycker ni att man kan köpa en elbil om man inte har möjlighet att ladda hemma?
Kanske skulle jag vilja säga. Jo, men det är klart att du kan göra det. Men då blir det ännu viktigare vilken bil du väljer och vilken batteristorlek du väljer. Och kanske användningsmönstret naturligtvis då är det viktigaste. Men
att leva på snabbladdning, liksom, jag skulle aldrig.
Det finns ju en viss gatuparkering sådär, liksom lite långsamt man får stå och nattladda, men de är ju ändå ganska ovanligt och det gäller att det är ledigt nu när elbilsförsäljningen är så stor. Så att jag skulle ändå säga att kan man inte ladda hemma, så just nu i tanke på många elbilar så finns det ute hur många, inte så många laddar överallt. Försök få till en lösning som du har nära så du kan ladda. Man blir nog galen på att åka runt och leta. Annars skulle jag säga, jag menar, med de moderna batterierna som du egentligen vinner på, det går ju att köra 2 veckor med vanlig vardagskörning innan du behöver ladda igen för ganska många. Så mycket kör man inte per dag, även man bara pendlar till jobbet. Och framförallt i stadstrafik, då har de inte så mycket väldigt snåla, så att det kan ju gå både 1 och 2 veckor, du behöver inte ladda. Och sagt, 1 eller 2 gånger i månaden kanske du kan leta någon gatuparkering och hoppas att någonting är ledigt, men jag tror ändå det blir lite slitsamt i långa loppet. Det finns mycket annat i livet man vill göra än att leta laddstolpar.
Ja, bor du rätt, bor du nära, nu börjar jag hugga till med någonting här, nära ett snabbköp som har kanske 10 stolpar, 11 kilowatt. Efter när de har stängt så kanske du har en möjlighet att åka dit, låta bilen stå där över natten, för det behöver ju inte mer än, våran Niro behöver inte mer än 6 timmar så den är ju fulladdad, men den kommer in absolut tom på en 11 kilowattare. Så kan man ju göra det, men sen finns det ju också andra tekniska lösningar, men det är ju väldigt begränsat än så länge. Det är ju den kinesiska tillverkaren NIO har ju sina batteribytesstationer, och bor du nära en sån men bor då så att du inte kan ladda hemma, då kan ju naturligtvis det vara ett alternativ. Visst, den målgruppen är väldigt snäv eftersom det är i stort sett krasset i Stockholm då, som har en
sin eller Enköping. Enköping.
Ja, absolut. Och då har vi ju ytterligare några platser, ja, i landet.
Men det finns några,
men det är, det är ju väldigt nischigt.
Mm. Nu snackar vi överkurs plus här.
Till sist då, om vi ska runda av det här, Nils. Vad är ditt bästa argument för att vi ska köpa en elbil?
Bara ett argument.
Ja, ditt bästa.
Det finns mycket man kan säga ändå om körbarhet och sånt där. Men jag skulle lyfta bort en sak som glöms bort. Och det är den liksom verkligen den lokala miljövinsten. Alltså, om man nu vill göra rätt för miljön, och då är verkligen där man bor i villaområdet. Kör man en fossilbil så har man ju ingen avgasrening vid kallstarter. Och det är precis där dina barn går omkring, eller grannarnas barn, och just där man är och lever. Med en elbil får man ju bort liksom de avgaserna liksom här omkring, verkligen lokalt miljöperspektiv. Det glöms bort, vi pratar alltid om koldioxid, vi ska rädda jorden, rädda planeten. Men jag tycker det fina är att slippa ha avgaser där jag, min familj och grannar och alla andra går omkring, innestäder, vad som helst. Just den här lokala miljövinsten tycker jag är det finaste.
Anders, vad är ditt bästa argument?
Gud, vad tråkig du är, Nils. Det är kul. Det är kul att köra elbil. Det är ett jättebra argument. Behöver inte vara med.
Nej, men jag visste att du skulle säga det. Behöver inte jag göra det. Kan jag ta någonting annat?
Ja, nej. Note to self. Ställ bilen på tomgång utanför Svärds. Absolut inte.
Vad är det som är roligt med elbilar då?
Ja, men det är kul att det går tyst och liksom känslan att sticka iväg vid trafikljuset. Men en elbil kommer alltid vara snabbast om 20 första metrarna. I stort sett oavsett om det ens skulle stå en McLaren P1 där bredvid, så kommer du vara snabbast iväg med din Renault Twizy. I alla fall kanske inte de första 10 metrarna. För det finns ingenting som är så reaktionssnabbt som en elbil. Det är väldigt kul.
Det tror jag också gemene man, om man tar det som stora bulken av Svensson som kör bil, som kanske inte är någon så här söker körglädje. Men att om man tar en helt vanlig standardbil så är inte de superintressanta att köra med någon fyrcylindermotor. Det är inget världens sexigaste motorljud heller om man gillar sånt. Utan just den här körbarheten, smidigheten i vardagen, tror jag alla uppskattar oavsett om man är bilintresserad eller inte.
Och sen det här tekniska handlaget du får med en elbil. För du blir ju oftast driven och får att gå snålt. Kanske på ett annat sätt än vad det är i en förbränningsmotorbil. På grund av att det tar tid att ladda och så vidare. Just det, att du får liksom tillbaka någon form av hantverk i bilkörningen. På ett sätt som kanske inte en modern automatlådediesel har. Det är också kul.
Vad säger du då, Tommy?
Mitt
du har ju haft elbilar sedan 2017. Egentligen. Du har nästan alltid haft elbilar nu ganska lång tid.
Mitt bästa är ju att det är så himla bekvämt.
Du laddar hemma.
Jag har laddplats hemma. Jag behöver inte åka på bensinmack ever. Utan det är bara liksom...
Men var kollar du däcktrycket då?
Ja, var får du korven ifrån?
Nej, men jag byter ju däck 2 gånger per år. Mm. Då kan man väl kolla däcktrycket då. Nej, men alltså, varje gång jag kommer ner i garaget så är bilen fulladdad. Och sen så är det bara sätta sig och köra. Det är skitskönt.
Ja, det är bekvämt.
Ja, jättebekvämt.
Största nackdelen då? Ska man inte ta största nackdelen?
Nej,
då?
Det är inga nackdelar.
Jo, man tycker vi ska vara lite balanserat.
Ja, det måste vi. Nu har vi precis pratat om det
seriöst. Oh my god, vad tråkig ni är.
Ja.
Ja, men nackdelar då? Få höra, Anders.
Det är fruktansvärt enerverande att åka längre sträckor om du inte har hela besättningen ombord med dig. För det kan bli så otroligt oskön stämning.
Har du varit med oss i våran bil på familjeresorna? Jag visste inte att du var där, Anders.
Nej, men jag körde en sån här batteribytarbil i, nu ska vi se här, var det i våras eller var det i höstas? Det var nog i höstas. Det var liksom, den hade ju jättebatteri, men den gjorde åt det jättemycket ström också. Och sen skulle ladda någonstans i höjd med typ Norrköping. Varenda laddare var full eller så funkar det inte. Och till slut landade utanför någon Audi-handlare som hade en 150 kilowatt. Och bilrackan laddar 79 kilowatt för det var kallt. Och där skulle jag stå och fylla 100 kilowattimmar, eller i alla fall 80 då för att liksom kunna ta mig hem. Resesällskapet var ansträngda redan efter första laddningen, och det här var då den andra laddningen på den här resan. Inte alltid toppen att ladda.
Nej, jag minns tiden när jag hade BMW i3 och slog av klimatanläggningen så fort maken tittade åt ett annat håll när vi var ute och åkte.
Och han slog på den ner så fort den upptäckte.
Han kom på mig en gång. Jävlar! Ja.
Ja, den gamla goda tiden hade korta räckvidder. Ja, men jag tycker ändå Anders är inne på lite samma sak där. Det är just att jag känner att laddstopp eller pauserna på resan blir inte det jag själv hade valt att lägga dem. Laddstolparna står ju ofta liksom på baksidan av någon mack eller ett industriområde, det är oftast nära. Alltså det finns ju oftast, det enda som finns liksom är i området är att typ köpa någon form av ganska onyttig snabbmat på något sätt. Jag vill helst ha som medhav matsäck som är vällagad, en schysst pastasallad och stanna någonstans där det är utsikt, kanske vid en sjö, barnen kan kasta till stenar och pinnar, att man blir intvingad i ställen att stanna på där man inte riktigt vill liksom. Mm. Det tycker man märker från flera liksom, att de brukar inte ha äta sin macka vid rondellen i Huskvarna där det finns en snabbladdare liksom, och ställa kaffekoppen på ett elskåp. De brukar ju stanna vid bra i hus eller vid utsikt över Gränna. Liksom.
Fast jag har sett det. Det var det senaste testet. Det var faktiskt ett par som bokstavligt talat gjorde just det. Och de körde inte elbil. Så att det finns de som har intresset.
Ja, absolut. Men det är det jag tycker. Snabbladdarna står inte alltid där man vill själv stanna. Men det finns undantag. Det finns många ganska fina platser också. Men de börjar komma. Men hittills är det ju få.
Mitt största irritationsmoment med elbil, det är ju det här snabbladdare och appar för att betala med. Alltså betallösningarna driver mig till vansinne när jag inte kör Tesla. För här, Tesla är fullständigt överlägsna. Och det finns ju flera som pratar om sån här, vad heter det, plug and charge eller något sånt där, va?
Ett system som ska komma snart.
Ja, det ska komma snart, vi har inte sett det riktigt än. Men just det här då, att när du kommer fram till en snabbladdare så ska du då få igång den här appen, och har du inte använt det på ett tag så måste du lägga in dina kortuppgifter igen.
Kom ihåg lösenord, uppdatera appen för en gammal version sen förra månaden.
Det kan ju driva en till vansinne. Ja,
därför, laddkort är lösningen, annars funkar inte elbilslivet. Skippa apparna, gå direkt på laddkorten.
Kära lyssnare, jag hoppas att du har lärt dig någonting nytt och tycker att det var fullständigt meningslöst och waste of time. Skriv gärna hit och berätta det. podd@vibilagare.se är adressen. Ta hand om dig, krama varandra i trafiken och så hörs vi. Hej då!
Hej!
Hej.
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!